Vi ber. Gud, tack att vi får färdas mot dig och med dig. Tack för dagens gudstjänst. Tack för pengarna vi har samlat in. Hjälp oss att göra gott. Tack för bibelordet vi har läst. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att leva. Tack att du är här. Amen. Sen nyår så har vi haft temat Jesus och så olika saker, olika aktuella saker eller frågor som rör sig. Idag är det Jesus och döden som är temat. Men innan vi kommer in där så ska vi börja strax innan. Döden och vi. Hur ser vi på döden? Det blir väldigt olika, dels vilken kultur vi kommer från, vilket land vi är födda i och vilken ålder vi har, vad vi har varit med om genom livet. Så kan vi liksom, tänker jag att vi närmar oss döden på olika sätt och olika mycket. Men en sak kan vi säga om Sverige 2019, och det är ju det att vi älskar döden. Det är ju hur spännande som helst. Och tycker du att det låter konstigt så får du kolla i din bokhylla eller i bokaffärens bokhyllor. Det är bara deckar överallt. Som handlar om att någon dör eller flera eller jättemånga. Det är ju det stora ämnet, och tittar man på vad vi tittar på tv så är det väldigt mycket kriminalserier och annat. Och en växande genre nu, det är true crime. Alltså inte bara påhittade olika mord och hemskheter utan riktiga. Då tycker vi det är extra roligt och spännande. Samtidigt som det, att vi verkar vara jättefascinerade av död, så pratar vi väldigt lite om det. Alltså, vi tycker om att titta på andras död, men vi vill inte fundera på vår egen så mycket. Och den där mixen blir ju lite märklig. Vi lever ju i ett land med bra sjukvård och där mycket saker fungerar, vilket gör att många av oss kanske aldrig kommer i kontakt med en död människa överhuvudtaget. Samtidigt så ser vi massa dödande mycket eller läser om det. Och då tror jag det händer något lite knasigt för oss. Vi tittar på andras död och samtidigt skjuter vi liksom bort vår egen. Och ett exempel på det där läste jag för någon vecka sedan i någon tidning. Det var någon miljardär, en person med alldeles för mycket pengar alltså, som var jättenöjd, för han gjorde massa dyra behandlingar med olika stamceller i sin kropp. Och prognosen var att han skulle leva tills han blev 180 år. Nu är det ju så, inte ens en miljardär kan liksom helt missa döden, även om man kanske kan leva lite längre. Men det finns en sån längtan hos oss att kunna leva för evigt och inte behöva bry oss om döden och tro att vi inte påverkas av den, att den inte kommer. Men inte ens en miljardär kommer undan. Och är du miljardär så är döden en verklighet för dig också. Och du är också välkommen till att bli medlem i församlingen och ge regelbundet givande. Men det är allihopa. Men inför döden så kommer ingen av oss undan. Vissa lever längre, vissa kortare, men den finns där. Fast vi vill leva lite som om döden inte kommer hända. Och därför uppfattar jag att i vår kultur ibland blir vi väldigt oförberedda när döden kommer. Vi blir nästan lite kränkta och tänker, hallå, det här har jag inte bett om. Vi håller döden ganska långt bort, fast vi tittar gärna på den. Och hur gör då Jesus? Ta nästa bild. Döden och Jesus, vad gör han? Hur agerar han? Han går en helt annan väg än vad jag kan lite se hur vi 2019 i Sverige gör. Han tar det inte på distans och tittar igenom tv, utan han kommer nära döden. Han är inte rädd för den. På ett sätt kan man säga att Jesus kommer närmare döden än någon annan. Och i texten vi har läst så händer det en massa olika saker i det här kapitlet, Johannes evangeliet kapitel 11. Men där vi började läsa, vi tar nästa bild, så har Lazarus, Marta och Marias bror, dött. Alla är väldigt ledsna och upprivna och hela byn är med i den här sorgen. Där ser vi en skillnad mot hur många svenskar agerar i sorg. För då går man hem och stänger dörren. I den här kulturen, precis som många andra kulturer, så läser vi att man delade sorgen. Man gick ut och grät ute tillsammans. Så alla är ledsna, Lazarus har dött. Det är det som har hänt. Och Marta och Maria hade hoppats på att Jesus skulle komma innan Lazarus dog så att han kunde bota honom. För de visste att Jesus kunde göra detta och de visste att Jesus tyckte om Lazarus och hans systrar. Så de förväntade sig att han skulle komma i tid. Men det gjorde han inte. Vad gör han då när han kommer till familjen som har mist sin bror? Jo, det första är att Jesus, antingen så har han inte tänkt att säga något eller så hinner han inte säga något. För att det första som händer, både när han möter Marta och när han möter Maria, det är att de är besvikna och säger som de känner. Om du bara hade varit här hade det här aldrig hänt. De säger rakt upp och ner hur de känner och de är besvikna och Jesus lyssnar. Han stoppar dem inte och säger upp, nu är faktiskt jag här, lyssna på mig. Utan han låter dem tala till punkt, verkar det som. De får ge uttryck för sin besvikelse och sin sorg. Jesus lyssnar. Hur hanterar Jesus döden och när döden drabbar oss och när vi är i sorg? Han lyssnar. Inte bara på de här fina tankarna vi kan känna när någon har dött, tacksamhet och sånt. Utan lika mycket när vi är besvikna och arga och sura på Gud eller den som har dött eller vem det än kan vara. Jesus lyssnar. Och det fortsätter. För Jesus svarar. Han har någonting att säga. Det är väldigt gott att Jesus lyssnar. Men utan att Jesus säger någonting så blir ju det här lyssnandet kanske inte lika viktigt. Han har något att säga. Och han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus pekar inte på uppståndelsen och livet. Och han säger inte, liksom, kom ihåg, där borta kommer livet och uppståndelsen. Utan han säger ju, jag är. Det är han som är uppståndelsen och livet. Jesus är inte vägen till livet. Tron är vägen till honom och det är livet. Men redan här så märks det ju att uppståndelsen och livet är en möjlighet för oss. För den som tror. Det verkar finnas den tydliga förutsättningen. Och det säger Jesus här väldigt tydligt. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus har någonting att säga till oss när det gäller vår relation till döden, vad vi tänker händer när vi dör. Honom ska vi lyssna till. Vi kan läsa någon bok om någon som har gjort någon så här nära dödenupplevelse, men vi ska inte lyssna för mycket på det. Och vi kan fundera och tänka, och det är bra, men låt oss gå till Jesus. Han har någonting att säga, både om hur vi ska hantera sorg, men också hur vi ska tänka kring det som väntar oss när vi inte längre lever här. Men många samtal slutar ju här. Man lyssnar lite grann och man pratar lite grann. Men det här samtalet, det här tillfället fortsätter. Och vers 35 i en del översättningar är bara två ord. Jesus grät. Det är ett väldigt bra bibelord att lära sig utantill. Både för att det, om du är som jag, så är det möjligt att göra det. Och här förstår vi väldigt mycket om vem Jesus är. Han gråter. Det kristna hoppet om döden, det tar liksom inte bort döden och sorgen. Utan den färgar saknaden och ger ljus i mörkret. Inte tar bort det. Ibland så har det blivit en sån tanke att nej, men du behöver inte gråta. Han är ju i himlen nu. Jesus grät över sin kompis som inte längre levde. Han grät över systrarnas sorg. Låt oss gråta inför döden. Tillsammans med Jesus. Jag tänker att här lär vi känna Jesus kärlek lite mer. Och snacka om kontrast till det här som jag beskrev lite grann svepande. Att vi i Sverige idag har som förhållningssätt till döden. Vi vill inte prata om det, men vi ser det på distans. Han kommer nära. Han gråter där i vägdammet tillsammans med Maria. Så hanterar Jesus döden. Närvarande. Och inte bara med någon liksom tillkämpad empati. Och han ställer rätt frågor. Och följer något formulär hur man ska möta den som är i sorg. Utan med öppet hjärta så möter han Marta och Maria. Här skulle ju också den här berättelsen kunna sluta. I sorgen och saknaden över Lazarus. Men den har en fortsättning. Det läste vi inte idag, men jag återberättar den kort. Och det som händer är att Jesus gör ett under. Lazarus som har varit död i 4 dagar börjar leva igen. Här lär vi känna Jesus kraft. Hur stor han är, hur mäktig han är. Jag har alltid tänkt att den här texten innehåller 2 under. Det här är ett under Jesus gör. Och det andra undret är att Gud, hela universums skapare, gråter tillsammans med Maria. Jag ser det som 2 under. 2 fantastiska saker som händer. Och bara titta på mitt liv och fundera på hur livet fungerar, så kan vi konstatera att det andra undret, alltså att den döde uppväcks eller den sjuke blir frisk eller problemet löser sig, det händer inte alltid här på jorden. Det händer inte alltid. Och ibland kan man känna att det händer oftast inte. Och alla kommer vi dö. Lazarus dog ju någon gång sen. Förhoppningsvis fick han leva länge till. Men det första undret händer alltid. Här och nu. Jesus gråter med oss. Det andra undret händer någon gång. Antingen här eller i himlen. I evigheten. Där löser sig alltid alltihopa. Och vi får leva med det här dubbla undret. Och på ett sätt tror jag inte vi bara ska nöja oss med det första, att Jesus gråter med oss. Men vi ska veta att det händer. Så vi inte bara väntar på det andra. Jag tänker att ett kristet förhållningssätt till döden, det är att leva nära döden. Men leva ännu närmare livet. Jesus Kristus. Och för att sammanfatta det hela. Vad gör Jesus med döden? Hur hanterar Jesus döden? Jesus lyssnar. Han hör det vi har att säga. Och han klarar av när vi säger det jobbiga också. Och Jesus svarar, han har något att säga. Han vill säga att han är uppståndelsen och livet. Och Jesus gråter med oss. Våra tårar mitt i det som är. Och Jesus gör under. Ibland händer de här, ibland i evigheten. Men han gör det. Vi ber tillsammans. Jesus, du som mötte Maria ute på vägen utanför hennes by när hon var fylld av sorg och saknad, möt oss. Och Jesus, du som lyssnade till systrarna och det de kände och tänkte, tack att du lyssnar till oss. Och Jesus, Du som svarade och hade något att säga. Gud, tala in i våra liv. Och Jesus, du som grät med dem. Gråt med oss. Och Jesus, du som gjorde under och uppväckte Lazarus från de döda. Gör under och mirakler i våra liv. Tack för att du är livets Gud. Tack att vi därför inte behöver vara rädda för döden. Vi får vara trygga i dig. Amen.